Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Där är Viasat Hockeys podcast som är igång igen. Direkt från stormen i Malmö. Fyra stycken utsända som trots alla klimatlagar. Och sitter här och ska spela in en liten hockeypodd. Harald Lyckner, välkommen.
Tack för det, tack för det.
Robert Hennisberg, premiär i podden.
Ja, fantastiskt kul.
Lite nervös på det här med radioformatet eller?
Ja, jag överlåter radiotekniken till dig. Jag har ju lämnat det där nu så att, hoppas att det funkar.
Hur känns det?
Ja, spännande.
Det är det va?
Verkligen.
Det har börjat bra.
Ja, vi hoppas det.
Vi är i alla fall utslag att vi är igång. Men vi har med oss Nestor Södergren också, så det känns ju tryggt i såna här tuffa tider när storm.
I stormens tecken så har jag ändrat namn till Sven Södergren.
Ja, den heter Sven där nere. Mm. Heter du också Sven? Eller?
Nej, men just idag gör jag det.
Du gör det?
Ja.
Sven Harald Lyckner har vi.
Ja, jag tänkte på det.
Det blåser om öronen, så att Sven Harald, Sven Håkan. Ja, vill du heta?
Sven Niklas.
Sven Robert.
Ja. Ja. Det här kommer det blåsa på.
Men varför ska man ha de här namnen på stormarna? Jag har aldrig förstått det.
Men vad jag förstår så här är en av de här stormarna som har ett manligt namn förut. Det har alltid varit kvinnliga. Katrina, Gudrun. Sally, Gudrun.
Det här beror ju på att stormen förra året då kom just 5 december. Vilket ju var datumet för den här ankomsten också. Och vem var namnsdag då?
Sven.
Precis.
Ja. Vad hette förra året?
Grattis år i efterskott.
Vad hette förra året då?
Det var Sven.
Jag tror ni skulle gratta
Sven
mig
går igen.
För när vi spelar in det här så är det faktiskt min namnsdag idag. Så det är ju kul.
Vadå?
Niklas.
Är det Gide idag?
Är det Niklas?
Gide
idag. Idag är det Niklas.
Grattis.
Ja, tack så jättemycket. Grattis. Vi tar procenterna sen.
Ja.
Vi hade lite dramatik igår. Eller vi undvek dramatiken när vi skulle ta oss ner till Malmö.
Ja, vi visste ju inte om det som tur var. Vi var nog de sista som fick landa på Kastrup. Och de absolut sista som fick åka över bron till Malmö. Visade det sig.
Hur var flygresan tyckte du?
Det var förhållandevis lugnt tycker jag. Jag har varit med mycket, mycket värre. Det var ett stort plan och det gungade inte så mycket.
Nej, eller? Men alltså har det varit mycket sånt man hör genom åren. Hockeylag som har varit med lite sådär flygdrama. Jag vet, ursäkta, Johan Thornberg har varit med någon gång. Han åkte med Malmö med ett litet plan och de fick landa i Borlänge för mig. Sen vägrade Thornberg åka vidare. De skulle upp till Luleå så han tog en taxi med Percy Nilsson hela vägen upp till Luleå och kom väl efter första perioden och sånt. Vad har ni varit med om?
Jag vet, jag har nödlandat i St. Louis ett år när vi var på väg upp till träningsläger. Vi skulle till Denver med Tre Kronor. Fick gå ner för det blåste för jäkligt och åska och sånt där. Så, men peppar, peppar. Efter otaliga resor med Aeroflot på 70-80-talet har jag faktiskt klarat mig utan incidenter. Väldigt lite som jag har varit utsatt för på flyg. Värre på bilar faktiskt med sladdningar och sånt där. Flyg? Nej, jag klarar mig mycket bra.
Nej, vi skulle till Luleå en gång med Färjestad och fick jaga plan. Det kom en skokartong från Gotland till Örebro där vi fick gå på det här planet. Det är ganska bra upp, men på hemvägen så slocknade det plötsligt ljuset i planet. Finns inte en ljus. Fick också gå ner i Borlänge och ringa efter vår busschaufför i Karlstad som kom upp och hämta oss. Men det var ganska många som inte var så kaxiga då när det blev kolsvart där uppe. Och, ja, vi visste inte om vi skulle ta oss ner.
Men det är många som är flygrädda. Och man har intervjuat många idrottare. Har du träffat på någon gång som haft något sånt problem?
Ja, det har jag väl gjort. Nu kommer jag inte på någon på rak arm bara för det. Men,
Jag kan dra en story om en kille som jag hade som heter Johan Backlund. som spelade i Norge i flera år.
Sparta.
Sparta. Vi skulle åka och spela någonting som heter Continental Cup i Belfast. Och vi bodde i Oslo där, eller jag bor i Oslo. Och alla preparationer, alla förberedelser var klara, allting var lagnad upp, allting. Och sen två dagar innan så kommer han till mig och säger, Håkan, sa han, jag är ledsen, alltså, jag har försökt, men det går inte. Jag kan inte flyga, jag vågar inte, helt enkelt, sa. Och då var det alltså, säg att vi två dagar innan vi skulle vara på plats i Belfast. Så då bara liksom tog det 10 minuter, så sa jag, ja okej, okay, nu åker jag hem, så packar du, så kommer jag hämta om 10 minuter, så här. Så drar vi. Och då drog vi från Oslo. Och så åkte vi rätt ner till andra sidan, Esbjerg i Danmark. Och sen Esbjerg över kanalen med en transport till då var det väl Harwich eller, ja, någonstans en hamnstad utanför London. Och sen drog vi från London upp till något som heter Stranair. Uh-huh. Uppe på västsidan i Skottland. Och sen från Skottland så var det bilfärja över till Belfast. Och så kom vi samtidigt som laget. Ja, det var så. Ja, som flög på Oslo. Ja. Så att det, sådana liksom grejer kan man få helt plötsligt acceptera som ledare. Och att det kommer, dyker upp någon och, nej, jag kan inte flyga, helt enkelt.
Nej. Ett av de mest kända exemplen av idrottsmän som hatar och vägrar flyga, det var väl Dennis Bergkamp, gamla holländska
fotbollsanfallaren,
ja, i Arsenal. Han åkte ju tåg när de skulle ner och lira i Europa, Arsenal. Liksom. Han fick ju åka... Han fick ju skippa träningen innan då för att kunna hinna ner, för att komma i tid med de övriga då till Europa Cup-matcherna framförallt då.
Han var inte med på vissa matcher.
Nej.
Inte han till...
Skulle de långt bort i Östeuropa, då fick han stanna hemma.
Det var ett liknande fall i Baltic under sin storhetstid, men det är en back där som heter Lars Klarin. Han vägrade att flyga. Så han åkte tåg bort. De spelade mycket bort i Ryssland om Europa Cup-finaler och allt möjligt. Så han åkte ju, som du sa, två dagar före för att hinna till match.
Mm. Apropå det, jag har faktiskt åkt till bandy-VM i Ryssland några gånger, och en gång var det i Kazan. Då åkte man till Moskva då, och sen var det byte till någon där riktigt gammal skorv, Tatarstan Airlines. Och ja, ni vet vad som hände där för bara några veckor sedan med just det flygbolaget. Så att, ja, inte roligt alla gånger.
Men du kan vända på det egentligen, alltså det är nästan en sån här kvalifikation som du måste uppge tidigt i din karriär. Är du flygrädd eller inte? I många fall, alltså det går inte att bedriva professionell idrott med killar som är flygrädd nu för tiden, med tanke på spelscheman, resdagar. Alltså det bygger ju nästan på att du kan flyga.
Ja, du titta, måste ju det för att kunna vara med. Så är det.
Men du berättade väl om, var det väl Niklas Sundström?
Ja, han har ju mycket stor vana, och vi hade ju mycket flygresor då, framförallt SM-slutspelet 2007, där vi hade ett eget plan, så vi spelade Linköping, spelade Jönköping och så hem. Och en dag var det orkan, alltså, mer eller mindre, när vi skulle hem, och piloterna tyckte det var jätteroligt, för det gungade ju hela vägen när man åkte. Som en...
Tyckte det var kul?
Ja, visst. Men hade det inte varit motvind så hade vi inte kunnat landa i Övik. Men vi kunde alltså inte gå upprätta när vi gick från planet in till ankomsthallen. Men Niklas då, som är så van flygare, han har ju 10 år borta i NHL, måste flyga. Han satt alltid i stolen framför mig, men det syntes ganska tydligt att han gillar inte att flyga.
Nu är detta en podcast, så att alla uppgifter kanske inte behöver vara korrekta. Men jag hörde faktiskt en sak när vi var inne på redaktionen här i veckan. Det var Jonas Monsret Gustafssons, jag vet inte om det är hans fru eller om det är flickvän, hans flickvän. Mm. Att hon har jätteproblem med det här. Och åkte över till USA. Men
åker inte därifrån.
Åker tillbaka.
Nej.
Hon har inte åkt hem ännu. Hon har försökt, hon har varit på båten. Hon kunde inte åka båt heller. Det är ju...
Ja, då är det tufft.
Ja. Det är kul för familj och vänner och så, som får komma över till USA.
Men det är lite jobbigt när säsongen är slut. Ja. Om man åker ut tidigt också, ja, i april, maj. Och får sitta. Du har hört det också,
ja? Ja, jag har hört det också. Och det är... Ja, det är väldigt speciellt, det måste man säga.
Fast i Nordamerika.
Fast i Nordamerika, monstret. Ja.
Ja. Får söva ner.
Ja, men det är nästan det man får göra. Ja.
Man får ju droga dem, helt enkelt, för att få på dem på flyget.
Det är riktigt, man måste resa över Atlanten också.
Oj, fick du in den. Ja. Tror du skulle ta den åka?
Nej.
Men nu, vi hoppar in i hockeyvärlden. Vi glömmer flygbekymmer och sånt. Vi ska till Ängelholm idag, det är 8 mil med bil. Sen har jag en bilresa.
Kan man också jobbigt.
Det kan det. Sen har jag en bilresa hem också, Ängelholm, Stockholm i natt.
Grattis.
Jag fick ju inget hotell som ni andra fick då, så jag får ta bilen hem. Men det är som vanligt, så är det. Vi sitter på mitt lilla rum här nu i Malmö och spelar in det här.
Lilla? Hallå!
Uppladdningen för junior-VM. Men annars hände det väldigt mycket igår när det var torsdag. Det var ju presskonferens. Vi sitter med truppen till JVM. Vi ska gå på den alldeles strax. Men det hände också saker i Färjestad. Andreas Johansson fick ju sparken. Håkan Lob, som är sportchef nu, gick in och deklarerade att Andreas får lämna. Och vad tycker du om det, Harald? Du som har lite FBK-kontakter.
Nej, jag har inte så mycket, om jag ska vara riktigt ärlig. Men det är klart att det var en liten chock för hela hockey-Sverige med det engagemanget och det drivet som Andreas har. Men precis som i det här Skellefteå-fallet med Anders Forsberg, så går de inte ut och berättar i klartext vad det berodde på. Och då blir det ju spekulationer. Det ser man ju i tidningarna idag, att det finns ju väldigt många teorier om varför han fick sparken. Och alla gissar och gräver i det här, va? Men den riktiga sanningen, det sitter väl i princip bara Håkan och de runt laget med.
Vad utläser du av det här, Robban? Det du har läst om?
Ja, alltså, förstå mig rätt, men jag tycker att det är lite för stora rubriker för att assisterande coach för ett SHL-lag får lämna sitt jobb. Men det, ja, vad det än beror på, så tycker jag att det får lite för stora proportioner. Snacka mer om den här JVM-truppen istället. Ja, det är ju framtiden. Det är ju verkligen någonting vi har att se fram emot här nu i mellandagarna runt nyår. Andreas Johansson, ja.
Men jag tycker alltid det blir lite sådär när det händer någonting i de här stora klubbarna som Färjestad, man pratar om den här familjen, och då blir det alltid att det ska tissla och tasslas ännu mer. Vad händer?
Är det inte det de vill då, kanske? Just med att de inte berättar hela sanningen just nu, eller?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag absolut inte. Utan vad Färjestad behöver nu, det är lugn och ro och fokusera på att göra bättre prestationer och nå bättre resultat, klättra i tabellen. Det är det de fokuserar på och måste göra också med alla tryck som är där. Och så att jag tror inte de vill ha snack runt, men de var ju tunga i det här fallet.
Jörgen Jönsson dessförinnan ju, så att det har ju hänt en del.
Ja, inte alldeles för mycket, för att vara helt ärlig, för att få det här lugnet och koncentration på just själva sporten. Och det tror jag de är lite irriterade på.
Framförallt så tror jag att det är ju två stora drakar, både HV och Färjestad egentligen, som har behövt att agera under säsongen. Till skillnad mot förut, när de har varit liksom tunga, stora diesellok som bara dels har dragit hela elitserien då och hockey-Sverige, och varit de här stora mäktiga klubbarna, va, som har styrt och ställt lite hur de har velat. Helt plötsligt de hamnar i lite bakvatten och lite trubbel, va, och de är inte vana vid det. Och det kan ju därför vara liksom en lite dålig vana vid att handskas med sådana här situationer, som också har gjort att de här grejerna har varit blivit konstiga. De har blivit lite chockartade för många, både internt och externt, tror jag. Och sen att de på något vänster inte är så trygga när de väl kommer in på det här området. De är väldigt duktiga att handskas med framgång, för det är de så oerhört vana vid. Men det här perspektivet är sällan de ställs inför, va? Så att jag tror att det kan vara lite sånt där. Att det ibland så sker saker väldigt fort och utan egentligen riktigt konsekvensförloppet klart för sig.
Men jämför om det hade hänt en kille, nu tar jag bara ett exempel här, men säg att det hade hänt Hävrid, Magnus Hävrid i Linköping, som ju har jobbat sig, ja, den hårda, tuffa vägen fram till en assisterande roll då i ett stort lag. Liksom. Då hade det inte blivit de här rubrikerna, eller hur? Utan det här är ju för att Andreas Johansson har spelat bakgrunden, han har varit i NHL och ja, det är en coming man enligt många då på tränarmarknaden, eller hur?
Ja, men sen är det väl lite också av att det resultatet som Färjestad har gjort i år och de dåliga värvningarna av Jönsson, som du nämnde, fick sparken tidigare. Nu kommer ytterligare en reaktion med att assisterarna får gå. Men egentligen så är truppen som spelar, laget, är ju fredat i stort sett. Och vissa ifrågasätter väl kanske mera Anders Sten eller Håkan Lobs påverkan på det här laget. Så det är väl lite den där spekulativa delen av det hela också som är rätt spännande för många, framförallt journalister, att börja dra i de här grejerna. Va? Det kommer ju komma mer grejer. Va? Det är ju aldrig journalist som levererar ut allting de har, alltså, i bakfickan, utan de väntar ju bara på en reaktion från Färjestad och så kommer det en grej till snart.
Men vi har ju haft förmånen att få jobba med Andreas. Han var ju på Vetsatskanalen innan och han är ju väldigt rak, Andreas. Han säger vad han tycker. Tyckte han att jag var dålig i en sändning, då sa jag han det. Att vi gjorde fel saker.
Och då är han inte kvar här heller.
Nej, och inte där heller.
Nej, men han säger vad han tycker. Och nu har det ju varit så. Han har ju coachat anfallsspelare, om jag har förstått rätt, i Färjestad.
Ja, det har han gjort. Och han, har ju ganska stort inflytande också, vill jag påstå, till skillnad mot en sån som Magnus Hävlin som inte vill ta över och jobbar i det tysta men gör ett jättejobb, för jag har jobbat ihop med en kanonkille. Men Andreas är ju en större profil och han syns ju, han tar ju mer plats, som man säger så, på gott och ont. Men det är ju som vi är, och det är ju Andreas sätt att vara. Han har gjort otroligt mycket jobb med enskilda killar, det vet jag. Han har stått hela sommaren till exempel och tränat skott med Götz och verkligen lagt ner allt för att han ska bli bättre på små detaljer. Andreas jobbar ju mycket med små detaljer. Men det är min värld på något sätt, funderingen är ju att det kan bli för mycket ibland, va? Och jag tror att Andreas är som många andra, att de vill att alla ska ha lika stort engagemang som han. Och när de inte har det, då brinner det. Det är min teori.
Men kan det ligga någonting bakom också att Berglund har varit petad, Wallin och petad, kom tillbaka där nu senaste matchen, fick spela i fjärde kedjan. Det är väl de två bäst betalda, kan jag tänka mig, och som har väldigt mycket inflytande.
Ja, men alltså det tror jag är spekulationer faktiskt. Jag känner de här killarna jätteväl, eller faktiskt jag som har värvat bägge två till Färjestad i tiden. Jag spelade golf här med Berglund för en dryg månad sedan. Han var väldigt, väldigt självkritisk. Han klagade ingenting om någon annan, utan bara till sig själv, att jag har inte varit tillräckligt bra och jag måste ta tag i det här och försöka komma upp i den nivå som jag, så att säga, tror att jag klarar av. Så att han var väldigt, väldigt självkritisk och skyllde inte på någon.
Nej.
Men det Färjestad har sagt själva, det är ju just att Andreas Johansson har haft kanske lite för höga ambitioner just nu då, med tanke på den roll som han har haft vid sidan under Leif Karlsson, som jag har huvudansvarig. Och det har man ju sagt själva i det här pressmeddelandet, att vi vill visa med tydlighet att Leif Karlsson är den som bestämmer, den som har det sista ordet här. Och antagligen då, om man läser de mellan raderna, så har ju då Andreas Johansson kanske satt sig själv på en lite för hög position. Inte så man ska tolka det.
Ja, men å andra sidan, Leif är huvudansvarig och bestämmer de olika positionerna. Och det är Leif som har bestämt att Andreas ska coacha och ha hand om forwards. Annars har han ju tagit det själv. Så att han har ju delegerat ansvaret. Radek tar hand om backarna. Och så är det han som liksom titta på hela spelet, och så går han in i vissa lägen då och talar om vilka som ska spela typ i slut på match, eller om man vill göra några förändringar och så vidare. Så att Leffe är ju inte sån där att han vill stå på pedestalen själv, utan han har ju delegerat och vill ha med sig hela ledarteamet att ta ansvar och vara delaktiga. Så att där har han gett Andreas det, så att då får han väl ta konsekvenser.
Nu är det inte Leif Karlsson såklart som har skrivit pressmeddelandet, men det var ju ändå det man basunerade ut från Karlstad håll, så att vi får ändå tro på det.
Ja, absolut. Ja, vi lämnar Färjestad där och får säkert anledning att komma tillbaka till dem också. Vi kan ju notera också att Luleå kallade till presskonferens med att man hade sparkat Bellissimo. Sen var det ingen presskonferens, men då hade man tagit in Ovoja lite senare. Det kom ju pressmeddelande. Bellissimo som vi har följt en hel del.
Ja, det har vi gjort. Där är väl egentligen inga målvakter som har riktigt levt upp till förväntningarna. Men jag fick för mig så att säga att man hade relativt lugn i boet där uppe. Men jag vet inte om det varit så att diskussionen runt Ovoja nu som klev in då istället, att folk började dra i honom, och att man då kände lite panik att antingen tar vi honom nu och gör oss av med Bellissimo, eller så släpper vi allting och låter det vara, va? Att man inte såg någon annan målvakt på marknaden. För att det verkar som att man har sett att man inte har riktigt tillräckligt starkt på målvaktssidan jämfört med förra året i Luleå.
Jag känner så här att Rautio var ju kanonbra ända till han till slut kom med i landslaget och fick åka till Karjala. Men efter det så har inte han varit riktigt bra. Och Bellissimo i den åldern han är, och sitta på en bänk och öppna en dörr, det är inte han nöjd med. Så jag tror att han har ställt krav att antingen spela mer eller också någon annanstans. För min ålder så vill jag spela. Och jag är inte 100% säker, men jag tror att Rönnqvist hade att vara i Antuna. Jag är ganska säker på det. Så att han känner honom ganska väl. Och det är därför att den kopplingen, när han var ledig, att Jonas vet vad han går för och vad han kan, och en bra kille har i laget. Därför kommer han in nu. Hockeyvärlden är ganska liten, och det finns alltid kopplingar om man synar det historiskt sett.
Och Rautio har väl lite skadeproblem också. Han har väl haft ett problem med hjärnskakningar och saker.
Jo, men sen har ju faktiskt, alltså Luleå har väl inte underpresterat, det kan man väl inte säga, alltså, men de hade ett jäkla bra målvaktsteam förra året med Gustafsson som försvann nu. Så att de har väl egentligen inte riktigt levt upp på den positionen. Och det är ju alltid så när du har två målvakter, väljer att spela en och sen helt plötsligt ska sätta in någon annan och hamnar i fel takt. Så att bägge underpresterar. Då hamnar du ju då i en sån här nedåtgående spiral som vi ofta pratar om här, som man måste bryta på något vänster, va? Och jag tror också som du Harald nämner, alltså att Bellissimo har ställt krav för att spela för mer. För att om inte han får spela mer, ja, då får inte han någon nytt kontrakt nästa år. Och i den åldern och den positionen han är, nordamerikan i Europa, så spelar de för nästa års kontrakt hela tiden. För det är deras sätt att försörja sig, det är deras jobb. Så att många små grejer som man helt enkelt har lagt ihop i en någon form av schackrute här, så har man sett att det här är bästa draget att göra, va. Så att nummer ett, de är inte nöjda med sitt målvaktsspel i Luleå, och sen så tar de konsekvenserna och gör någonting.
Men vilket lag tar Bellissimo då?
Det finns många.
Ja, det måste ju vara så, ja. I och med att han var så oerhört bra i hockeysvenskan.
Ja. Karlskoga behöver inte, så de stryker vi. De tar bort,
Bellissimo kanske kommer tillbaka, ja. Nej, jag skojar bara.
Men alltså, Djurgården har målvaktsproblem, hade jag. Ovoja var ett ryktessvängande nära lösning att hitta, men om det fanns pengar eller intresse, det ska inte jag uttala mig om. Men jag skulle kunna tänka mig att Bellissimo hade varit ett väldigt bra namn i Djurgården. Det skulle jag kunna tänka mig.
Men Marco Voja i Luleå då? Det måste jag ändå säga att det är en viss chansning. Visserligen har Rönnqvist koll på honom sedan Almtuna tiden då han ju kom upp och gjorde en hel del bra insatser, och Djurgården fick han ju också stå i tag. Men han har ju inte riktigt etablerat sig någonstans. Och sen Nordamerika äventyret på det då, som inte blev riktigt som han hade tänkt sig. Så att, ja.
Nej, men då
vad händer
är,
nu?
Ja, men då är, alltså, det är en perfekt målvakt som kompletterar Autsiora, va? Autsiora får huvudmålvakt. Han kommer in och avlastar lite då. Kommer säkert göra bra. Vill upp. Vill träna mycket. Är engagerad, va? Kommer att sitta på bänken utan att gnälla resten av säsongen och ta de möjligheter han får. Vilket kanske inte Bellissimo hade gjort.
Det handlar mycket om målvakter nu. Vi har ju sett i Malmö där vi befinner oss nu, så kommer Robin Ram in på låneavtal till Malmö. Sjögren Brage, två relativt erfarna målvakter då, som helt plötsligt får en konkurrent till. Ska man utläsa det där, Harald?
Nej, men alltså målvakten är den absolut viktigaste positionen i ett lag, va? Och du vinner inte SM och du går inte upp i SHL utan en bra målvakt från kvalserien. Och ibland vill man sätta press på målvakterna, som jag tror det är lite grann i Malmös fall. Vi såg ett typexempel i fjol, Leksand. Vi tyckte Erik Hansen kanske var en av de bästa målvakterna i Hockeyallsvenskan. Salo var inte nöjd. Han tog in Alsenfelt, som gjorde dundersuccé och gör fortfarande. Så att det är ett spel hela tiden, och rätt eller fel, det får man ju aldrig svar på förrän i efterhand. Men just att det är så viktigt att ha en målvakt som hjälper laget att vinna matcher, det är guld värt. Alltså, det letar ju alla lag efter.
Och det kommer behövas i junior-VM också för att det ska bli det tredje guldet. Och junior-VM-truppen togs ut igår här i Malmö. Du var på plats, Robban, hur var det?
Ja, jag kom lite sent, men han snackade med Grönborg i alla fall. Och vi är ju här nere, så att det är klart att det är en dansk som vi ställer våra förhoppningar
till. Ja,
det
är Oskar.
Ja.
Berätta lite om din intervju där med Grönborg när du kom in lite sent också.
Ja, fick stå och vänta på en viss Aftonbladet-kille här. Hans heter han. Han stod också med någon mikrofon där. Men man är ju van att vänta. Jag har ju själv gjort ganska långa intervjuer genom tiderna, så att jag får bjuda tillbaka. Men började lite schysst och fråga herr Grönborg där hur han mådde, hur det kändes. Och då svarade han kort: går det bra?
Och sen tyst.
Och då kunde jag inte hålla mig lite. Då började jag avskarva, och så var jag tvungen att ta om där. Sen sa jag tydligen småkronornas kapten också. Och det hörde jag någon annan, vi behöver inte nämna några namn här, som sa i ett stort media igår: småkronorna. Men småkronorna, Håkan, det är ju inte J20-landslaget, utan det är ju
18.
Ja, juniorkronorna är det som ska spela VM på hemmaplan nu.
Precis.
Så då tog vi om intervjun, och jag frågade inte hur han mådde. Jag frågade om det hade varit tufft att ta ut den här truppen, och hur tufft det hade varit, hur mycket han hade bollat in i det sista och sådär. Men han är schysst, Grönborg, så att,
men han har bestämt sig för att svara sådana frågor.
Ja, fråga inte Grönborg hur han mår. Han svarar alltid bra.
Han kanske mår bra alltid.
Han kanske mår bra alltid, det kanske han gör. Men det var en onödig fråga.
Men det är en härlig karaktär, jag gillar Grönborg. Han har varit med också i en NHL-sändning. Han berättade, jag såg lite på nätet där, att de har suttit i sitt war room och liksom lagt för- och nackdelar kring alla spelarna, och sen kommer fram till den här truppen. För nu är det krig. Det är lite speciellt.
Det är krig, ja.
Ja. Ja. Det är lite speciellt. Han har ju bott över i Nordamerika väldigt, väldigt länge. Han är lite influerad av det sättet också. Det märker han sig i hans coaching också. Kommer han i VM.
Ja.
Han var ju assisterande till Måts.
Men snacka om att det kan bli hans stora genombrott. Även om han har varit med då under två stora VM för Tre Kronor på hemmaplan, så är det ju inte jättemånga utanför den innersta kretsen i hockey-Sverige som vet egentligen vem Rickard Grönborg är. Men han har varit med i Tre Kronor flera år, är fortfarande med där. Ska ju till OS i Sochi också under Mårtstar. Och sen har han hand om juniorkronorna nu då. Så att kanske att det här stora genombrottet ska komma för Rickard.
Ja, men han nämns ju som en av de här som ska ta över efter Mårtstar.
Ja, men visst är han ändå fortfarande anonym utåt sett till hela idrottssverige.
Det är alltså, du har ju haft en successionsordning egentligen inom Tre Kronor som Pelle Mårts är den som har gått hela vägen, va, med J18, J20 och sen upp till Tre Kronor, va. Sen hade du Rönnberg som ville vara tänkt som arvtagare till Pelle Mårts i den rollen också, men som hoppade av och tog Frölunda med, va. Och Rickard som kommer då så att säga efter Rönnborg och hakar på honom hela vägen nu. Och då Pelle har väl ett nytt avtal så vitt jag kommer ihåg.
Ja, de har väl på.
Han är över Sochi bara.
Ja, men sen så har det väl sagt att det är han som ska ha ett nytt. Inofficiellt så har det ju sagt så att det finns ingen riktig kandidat, va.
Du vet mer än vi det.
Ja, men det har cirkulerat ut i pressen att Pelle är huvudkandidaten de jobbar med.
Men vi vet också hur det var i VM i fjol, alltså innan bröderna kom, ja, så var det mycket snack om man överhuvudtaget skulle köra Sochi. Snack alltså i tidningar och sånt där. Så att,
och framförallt efter VM 2012.
Ja.
Men jag tror alltså, och bara avsluta den, om vi då ska kalla det spekulationer, men jag tror Pelle Mårts kommer sitta ett par år till. Jag tror också att det är tänkt oss att säga att Grönborg kommer sakta men säkert kanske steppa in där uppåt. Va? Men, återigen, då handlar det ju om resultat. Så att vi återstår att se vad Rickard lyckas skapa med det här laget som ser på pappret väldigt bra ut. Men sen återigen, alltså, det gäller att skapa resultat, det vill säga att ta medalj.
Ja, precis som du säger, skapa resultat. Man har mycket att leva upp till. Jag menar, Pelle Mårts gjorde succé med Junokrona och Rönnberg, tog över lika bra, va? Ja. Ett dåligt resultat nu, typ ut i en kvart eller så vidare, det är ju alltid det som talar. Så att det gäller att vara på tå här och göra de här resultaten för och aktuellt, tror jag.
Vi går igenom truppen då och vi börjar med målvakterna. Marcus Högberg, Linköping, utlånad till Mora. Jonas Johansson, Brynäs. Och Oskar Dansk. Och där uttalar vi det.
Ariotters.
Samma som Burakovsky. Målvaktssidan, du var inne på Dansk också där innan. Obban, jag vet att han pratade själv lite där igår också om att det är rätt stora målvakter. Eller pratade om att det var långa.
Ja, alla målvakter är långa. Va? Men alltså Dansk är ju rimligtvis första målvakter, tror jag definitivt. Högberg, lite skadeproblem. Spelar inte nu, va? Blir andra killar och så.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så en Jonas Johansson då, som ska med och lära för att eventuellt ta över nästa år. Han är ju född 95 också. Så det också följer ett mönster på hur man har tagit målvakter. Dansk satt ju på läktaren hela förra året och tittade på, lärde sig lite av den vistelsen. Så att, det är den, liksom, det sättet man tar ut målvakter på juniorsammanhang.
Ska vi ta backsidan eller vill du kommentera målvakterna?
Nej, det är ju så jätteviktigt. Jag hoppas verkligen Dansk kommer fram, för att ska vi lyckas så måste vi ha en som är på tå. Johan Gustafsson här, och vi har haft profiler som har varit riktigt bra i elitserien som har fått stå. Men i år tycker jag det är ett litet frågetecken. Jag hoppas Dansk är så bra som alla säger. Men sen på backsidan så, alltså nu vet inte jag om jag är pessimistisk, men var är den här stora generalen där bak som vi har haft tillgång till den här år, typ Viktor Hedman och Brodin och Klebom och, ja, jag ser att det, visst, det är jättebra killar, men vem ska kliva upp och liksom vara den här som inger respekt och liksom tar tag i den när det blåser som mest, va?
Vi kan väl gå igenom backarna så alla får reda på vilka det är. Det är Robin Norell, Djurgården. Det är Christian Jos, Brynäs. Det är Jesper Pettersson, Linköping. Ludvig Byström, Färjestad. Linus Arnesson, Djurgården. Arvid Lundberg, Skellefteå. Gustav Olofsson, Colorado College. Robert Hägg, Modo, och så Lukas Bengtsson, Mora.
Mm. Hägg är väl den som dök in fjolåret och gjorde det väldigt bra när han väl kom in sent, va? Och sen just Olofsson som är borta i Nordamerika, har varit där en längre tid. Där är ju en liten joker som inte många har kontroll på, mer än kanske Rickard då, som är då väldigt ofta borta i Nordamerika, kan sin nordamerikanska juniorhockey bättre än någon annan svensk, skulle jag vilja påstå. Så att det där blir lite spännande, för det är två killar som kan vara generaler. Men vi har mer en jämn och hög nivå än någon superstjärna bland backarna i dagens JVM-trupp, det skulle jag vilja säga. Till skillnad mot föregående års...
Ja, jag sitter och funderar på fjolåret, och då gick de till finalen och följer mot USA. Hade vi någon riktig backstjärna då? Vi fick ju skador på viktiga backar.
Wikstrand och Tom Nilsson fick ju dra ett väldigt, väldigt stort
lass. Och gjorde det fantastiskt.
Ja, Brodin kunde ha varit med och Klevon kunde ha varit med. Ja, som var inte... bästa backar kanske i den ålderskategorin, men... De levde ju ändå upp till det och gjorde riktigt bra. Det måste man väl säga. Överraskande bra måste jag säga.
Wikstrand var ju jättebra.
Ja, vi hade Ljus, vi hade Per Ljus var ju faktiskt med. Spelskicklig.
Nej, Christian.
Nej, Per, förlåt.
Vi hackade alltid på det, men förlåt.
Det visar hur gammal man är. Men jag menar, Lukas Bengtsson är heller ingen fysisk spelare. Spelskicklig. Räknar bra i powerplay. Men det är ingen storlek på de här gubbarna, menar jag. Och det är lite tuffare där internationellt.
Ska vi ta forwardsidan? Jakob De La Rose, Leksand, Alexander Wendberg, Frölunda, Ludvig Nilsson, Timrå, Kolberg, Frölunda, Andreas Jonsson, Frölunda, Burakovsky, area, Filip Sandberg, HV, utlånade just nu då till Västerås, Nick Sörensen, Quebec, Gustav Possler, Modo, Modo även på Edvin Hedberg, Erik Karlsson, Frölunda, Anton Karlsson, Frölunda, Lukas Wallmark, Luleå, Oskar Sundqvist, Skellefteå.
Noterbart är att Frölunda med 5 stycken forwards. Inte någon back, ingen målvakt, men 5 stycken forwards. Vad gör de med Frölunda som är så bra framåt?
Ja, de har värvat in de här
spelarna. Ja, men det är väl en fingertoppskänsla.
Ja, Wendberg är den enda som egentligen är riktigt invärvad färdig.
Ja,
de andra har ju vuxit upp under dem själva.
Ja, precis.
Med bra DNA och arvsmassa, några av dem. Så att, men just Wendberg, Kolberg och Johansson där i första linjen, Frölunda-linjen. Där har vi ju en jäkligt bra första
land. Jonsson.
Ja, Jonsson. Så är Johansson jag antar.
Han har en farsa som inte heter Johansson.
Nej. Men en liten sån här udda kombination som är lite undanglömda. Burakovsky Sörensen spelade ihop här nere. Var pojklagsspelare ihop och gjorde jävla massa poäng. Burra spelade fram Sörensen. Sörensen flyttade vidare upp till Rögle. Kom inte överens här. Fick en knäskada, drog till Nordamerika. Burakovsky till Nordamerika. Men där har man så att säga radarpar. Som då är kanske en andra kedja offensivt. För sen har vi några här då. Vi såg Ludvig Nilsson igår. Du har De La Rose. Några som köttar lite och som kör en checking line. Så det är rätt bra uppbyggt med just den här uppställningen. Två produktiva linjer. En checking line. Och sen en fjärde linje då, som gnuggar. Va? Så att återigen då, det finns lite tanke bakom det här. Och som vi var på presskonferensen så sa ju Rickard också det med alltså fokus. Att det här är ett lag. Ett vinnarlag. Det var inget snack om liksom individuella spelare överhuvudtaget. Och när man nämner det här, och jag vet inte om jag ska gå händelserna förväg. Om man pratar Filip Forsberg, Elias Lindholm då, som finns i NHL
som kan bli aktuella.
Och när man ställer frågan. Så menar man på att det är ju liksom lite grädde på moset om de får hit dem. Men det här är ett gott nog lag för att vinna junior-VM på hemmaplan.
Men Håkan och Harald, ni som experter, rätta mig om jag har fel. Men känns det inte som att spelare i det här laget och de senaste åren i JVM-sammanhang redan är etablerade i SHL-lag och i allsvenska föreningar jämfört med hur det var för några år sedan när ändå Sverige tog sig upp ur en svacka i JVM efter många tunga år där, att man kom upp då och sen när de väl presterade där gick långt i turneringarna och så var det några stjärnor där i de lagen som man trodde att ja, men den här kan nog bli någonting och han borde nog få chansen i det här elitserielaget. Nu är det ju många som redan spelar, om inte superframträdande roller så ändå viktiga roller, och vi snackar till och med om 2 NHL-spelare, inga stjärnor, absolut inte. Men ändå de som har tagit sig till NHL.
Får jag bara svara lite fort då, ska jag säga. Så att USA har 3 spelare som inte kommer spela i junior-VM som är möjliga. Va? Det är Trouba, som var fantastisk förra år. Galchenyuk, Montreal. Trouba i Winnipeg. Och sen den här Seth Jones. Seth Jones spelade 24,5 minut i Nashville-seger i natt. 24,5 minuter alltså NHL-spelaren, va? Så det är ju som du säger, alltså, det här är ju färdiga spelare. Inte kanske på den nivån som Seth Jones eller liknande, men alltså de är gott utbildade, de kan prestera. Det gäller så att säga bara hitta just den här mixen för dem och självförtroende för dem att våga lera ut.
Ja, jag kan också svara på en fråga, eftersom jag var förbundskapten 96, 97, 98 på junior-VM. Och först och främst, målvaktssidan var jätteproblem, för de satt ofta på en bänk, möjligtvis.
Eller juniorhockey.
Ja, juniorhockey. Jag hade en hel kedja från Superelit, Djurgården, Marcus Nilsson, Angel Löfven. Alltså som gick rätt in i laget. Första året, det var ju några, Davidsson, Ölund, de här Finström, Kärnqvist, som spelade i högsta serien. Men det var väldigt många som inte gjorde det. Av 77-erna då, som var året efter, det var jätteproblem. Det var ingen som var etablerad någonstans. Så det har ju förändrats något kopiöst. Alltså.
Men har man insett då från klubbhåll framförallt att man måste satsa på de unga egna spelarna för att
ta sig alltså, du kan vända på det. Jag tror tvärtom. Alltså spelare i den här åldern är alltså idag 3, 4, 5 år längre fram i den fysiska utvecklingen. Tack vare träningen som de lägger ner i tidigare ålder med styrketräning, personliga tränare, agenter som styr upp dem, fysiologer som tar hand om, alltså den individuella tränaren, lite det vi kom tillbaka till, vi pratade om Andreas Johansson då, den nya typens tränare eller vad man ska kalla det.
Detaljer.
Så varje spelare idag, om du jämför en spelare då i det 77-landslaget du hade jämfört med en idag som är född 94, va? Alltså på de åren så har utvecklingen kommit så att de här killarna är 3-4 år längre fram i sin hockeykarriär än vad motsvarande junior var på Harans.
Och det där kommer väl sjunka ner ännu lägre i åldrarna. Då börjar man komma in på så här jobbiga debatter när föräldrar snackar om att det toppas för tidigt och hit och dit.
Säkert.
Hur kommer det bli? Hittar man någon balans?
Det kommer man alltid göra.
Det är ju ändå, alltså, hela 80-talisterna egentligen, vi var ju nästan på väg att åka ur junior-VM. Och det har ju med utbildningen där nere att göra också, som skjutit fart, alltså vi kan ta från 87-erna då med Bäckström, så vart det bara bättre. Och när vi kom in på 90-talisterna så är de mycket, mycket bättre hockeyutbildare än vad de andra var. Och det är därför är de redo att spela seniorhockey mycket tidigare. Men också att alla tapp vi gör i elitserien, alltså det går folk till KL nu och de här går ju tidigt till NHL med tanke på den här tvåårsregeln som var. Så ibland har det nästan varit lättare att komma upp nu, för det finns fler hål att fylla om man säger så. Titta bara i hockeyallsvenskan. För vi kan gå tillbaka 6-7 år sedan bara, så var det, värvar man inte någon från hockeyallsvenskan till sig i lag. Nu är det jättemånga spelare varje år som går den vägen, va? Mm. Så det här har förändrats i takt med att vi pratar inte bara svenska spelare, utan vi pratar de bästa finnarna spelare i elitserien för. De spelar KL nu. De bästa tjeckoslovaker som inte var i NHL, de spelar i Sverige på grund av vårt skattesystem och vårt sätt att pensionsspara och bla bla bla. Plus en bra liga givetvis. Mm. Så att jag kan, alltså med handen på Bibeln, säga att standarden på elitserien har sjunkit. Det tycker jag, det står jag för.
Varför då kompletterar vi inte Harald? Alltså, vi har 92 spelare borta i Nordamerika. Där 52 tror jag är i NHL.
Mm.
Vi har en
30.
18 eller något där i KL. Det varierar.
Ja, men det totalt tror jag, men om du tar andra ligan.
Ja, just det. Så att där har vi 120. Men sen åter så måste du faktiskt lägga på också 25 tjecker, 25 finländare som då var förgyllde elitserien, va? Så det är tapp på 160-180 spelare. Och då kan du börja räkna hur många lag det är. Alltså det, om du har 25 spelare i varje lag så är du snabbt upp in 6-8 lag. Va? Mm. Så att självklart har
därav nivån, det här att man kanske ändå måste satsa lite grann på de yngre spelarna.
Ja, inte bara måste, ja. Utan alltså, det finns en plats för dem att ta sig fram på också. Mm.
Men sen är de ju så jäkla bra som ska ju ta plats också. Det är ju bara att titta vad som har hänt också. Och varför älskar folk att kolla på junior-VM? Det är ju för att, det är inte bara för att alltså, spelet är fantastiskt kul. Det går upp och ner och det är inte lika taktiskt drillat som det är i SHL kanske. Eller när den stora landslagen spelar. Men skickligheten,
den finns där.
Den finns ju definitivt där. Och lite så är det ju hockeysvenskan också. Många tycker ibland det är roligare att kolla på hockeysvenskan än SHL. Det är också lite för det här att det går upp och ner mycket, mycket mer än vad det kanske gör i andra ligor. Och vi har tittat på average height i juniorkronorna. 184 cm och medelvikten 84 kilo då. Och de är 19 år i medel då. Det är några 95 också. Det är ju rätt ordentligt också. Ja, ja. 85 kilo eller 84 kilo då.
Och det, 18, som inte, och det som inte står där då, det är ju den farten som de åker i tack vare de här musklerna. Va? Så att det går fruktansvärt fort, för att säga. Man byter ju gärna chanser, och det är ett spel som spelas i ytterzonerna istället för som kanske då på ett högre drivet taktiskt nivå, när man mycket formerar sig i mittzon. Va? Den hockeyn finns ju inte så ofta på juniorsammanhang, utan där är det bara full fart framåt, vilket gör att det går så fort så att det blir då liksom, man hinner inte tänka kanske, vilket är lite charmigt.
Du, förutom Lindholm gånger två och Forsberg då, saknar vi någon i truppen?
William Nylander. Han skulle kunna vara den här jokern som många har snackat om, tungan på vågen, den här som kan träda fram. Han har mycket kvar att jobba med när det gäller fysiska, och mycket att jobba med när det gäller det defensiva arbetet. Men en större tekniker i det här laget hittar inte jag än William Nylander. Även om han är 96-an. Så att framtiden finns ju där, men jag tycker han skulle kunna vara med redan nu.
Tackar vi Robban för idag. Du är bortskriven från förbundskaptens jobbet. Vad roligt att vara här.
Nej, säg det. Det är många som vill ha med Nylander.
Då ska jag hellre ta Sar från Rögle faktiskt än Nylander. Men Nylander tycker inte jag tillför någonting här. Jag tror att han mer sprider oro och har väl ut av ytterligare, vila ett år till och få ny chans eventuellt nästa år. Va? Så att nej, Nylander känns inte som aktuell.
Nej, det är jag inte.
Nej, exakt.
Nej, aktuell kanske han var, men han är inte mer.
Nej, men det är... jag tycker inte han tillför så mycket, varken som han har visat hittills eller vem han ska slå ut av de här som är på det här pappret. Så att, nej, jag tycker inte han har något att göra.
Jag får ju kliva in här nu, känner jag. Jag är den enda som har varit tränare i hänget.
Ska du medla?
Ni spelar ut det kortet. Jag har en gång varje podcast. En gång, då är det bara på att sluta bakåt och så lyssnar vi.
Ja, har allt kul.
Nej, jag håller med Håkan i det här fallet. Jag tycker inte han har fysiska kunskaperna och den farten och det som krävs fullt ut. Men däremot så vill jag påpeka, jag var inne på det med lag förut. Och det är väldigt kort turnering, kort samling innan. Och nu har ju Grönborg den förmånen att han tar inte ut de 22 bästa spelarna. Utan han försöker att få med ett lag. Och jag måste ge Bengt Åke kredd för det, för att det bästa, med klaraste rollerna något landslag har haft, det var 2006 i Turin. Där det var helt klart vilka som skulle spela powerplay, vilka som skulle spela boxplay, vem som var checking line, vilka backar det var som var inne när det var boxplay och vilka som skulle sköta det offensiva spelet. Och det har jag en förmån att göra. Och därför måste man lägga ett pussel och få in de här ingredienserna. Alltså, han kunde säkert ha tagit ut alltså 22 Nylander om han vill ha den typen av spel. Men nu måste han formera en trupp som kan stå emot olika lägen. Vilka ska spela det? Vilka ska vara som checkingar? Vilka ska in och försvara? Duktiga tekare, bla bla bla. Och det måste man tänka på som förbundskapten, tycker jag. Och det har han tänkt på, Rickard, här. Det sa han ju på presskonferensen också. Att det här är ett lag med olika pusselbitar. Och
självklart. Jag vill inte ha 22 Nylander. Jag vill ha en.
Ja, men det, vi har de som är bättre än Nylander i den positionen.
Ja, jag ger mig. Men jag...
Vad ser vi för lirare där framåt? Kolberg vet vi, han har det tufft i SHL, men det blir junior-VM.
Så jag komma in där bara, ni vet var han är fostrad.
Mariestad, jag tänkte. Tack. Jag har hållit för Mariestad så här, att vi ska komma in på det. Jag tänkte att vi skulle ta det innan han åker.
Ja, men alltså, den första linjen från Frölunda är ju definitivt, alltså den kommer ju bli första line också. De har ju spelat ihop det hela säsongen, så att. Och Wendberg, även om han kommer från Djurgården, då får jag väl påpeka det utan att lägga någon så mycket föringar. Det är fantastisk hockeyspelare alltså. Vilken, alltså storleken, proportionerna, rörligheten.
Om man inte hade kommit från Djurgården så hade han varit
lika bra då.
Nej, men Kolberg är ju faktiskt i tredje junior-VM här. Jag tror det är bra att ha lite erfarenhet. Och jag menar, Delaros var med i fjol. Han kan vara med nästa år också, va? Så att, ja, så det är viktigt att ha någon som har varit med och kan liksom. För det är så mycket mer runt ett junior-VM.
Alltså inte bara särskilt på hemma i
så. Ja, ännu mer, va? Och jag vet ju att de går in i en bubbla där. Och sen är de helt slut en månad efteråt. För det är så mycket runt det här, va? Och det bara går runt i skallen. Och det gäller att klara det vid sidan om också. Och fokusera på matcherna och den prestation som ska göras då.
Ja, men han blir nog viktig. Jakob Delaros, det är ju en härlig figur också vid sidan av banan.
Fyra mot fem, checking line, tufft fysiskt spel mot nordamerikaner, ryssar, finländare. Han kommer passa väldigt bra i den rollen, va?
Kommer att spela mycket mot deras bästa femma, skulle jag tro.
Och sen finns det ju lite sköna lirare ändå. Burakovsky har ju rätt okej handledare.
Bra fart,
Filip,
bra tryck.
Sandberg.
Sandberg tycker jag är en sån här liten joker, va? Gubben i lådan som kan vara bra någon match. Dyker upp i någon powerplay framför mål. Högerskytt. Också erfarenhet.
Väldigt liten klubba.
Kort
menar jag.
Ja, kort, ja.
Postler.
stora överraskningen i elitserien i år. Jag menar, han var ju den som drog mode i början på serien. Han gjorde väl mål, var det 7-8 raka matcher där. Och tyvärr var skadad lite på slutet, men en jättebra spelare.
Ja, han är helt ihop där och hoppas att han klarar sig tillbaka från skadan på Oslova. För han gjorde ju comeback här en dag, så att, ja. Det finns väl lite kvar så att säga att jobba på för honom för att hitta tillbaka.
Och våran förbundskapten har ju tagit ut truppen också till Viasat sändningar. Vi kommer ju sända på TV3 och TV10. Och experter är ju Södergren, Nordström, Thornberg. Och så har vi Robert Hennesberg kommentera tillsammans med Tobias Karlsson. Jag får förmånen att vara programledare, så har vi Isabel Waltensen som kommer vara reporter. Mm. Och Harald, du vill inte jobba där i jul nyår, va?
Nej, din bästa dag ska ju alltid spela, så att det får man göra. Men det gäller att jobba på.
Din chans kommer nästa år.
Nej,
det har inte varit så. Det är nästa år som gäller för dig.
Hockeyallsvenskan pågår i samtidigt.
Står med tomteblåsen på läktaren, eller hur?
Ja, jag gör väl det. Det var bättre förr. Ja.
Någon måste ju ta hand om Hockeyallsvenskan.
Som rullar på då också.
Vårt säkra tåg här. Så att det är jag jättenöjd med. Jag tycker det är jättekul.
Men det är fantastiskt kul att det blir en sån storsatsning då. För vi kommer ju sända runt 14 matcher från det här. Det beror på lite hur det blir med Sverige där i slutspelet. Och vi kommer ha Sverige semifinal när de går dit. Och en eventuellt bronsmatch. Inte om Sverige spelar bronsmatch, då har SVT den. SVT sänder ju Sverige.
Och du ska komma som gammal Ekens kis, och det heter det, va?
Nej.
Stockholmare.
Okej.
Okay. Ja, ska jag komma och säga det. Alltså till Stockholms stad och Sten Nordin i spetsen där. Kom ner och titta hur man gör i Malmö, hur man jobbar med och hjälpa hockeyförbundet med att arrangera ett VM, ett junior-VM. Så kanske ni lär er lite till ni får, om ni överhuvudtaget får arrangera ett hockey-VM i Stockholm igen efter det som har varit de här två senaste. Det är faktiskt kul att se hur de ställer upp och hjälper till, va, med både fri transport på lokala bussar och tåg och allt möjligt här för att komma ut i hallen, va, och hur man försöker ta hand om gäster, arrangören och allting sådär. Så att där har Stockholm lite att lära.
Gäller väl idrottsarrangemang i stort i huvudstaden?
Det kan du säkert tillägga om du tänker på någon annan sport.
Verkar som Stockholm, men det är lite bittra.
Ja, men det är en katastrof hur idrotten behandlas i Stockholm. Tack för mig.
Ska vi ta en liten lista också? Södergren har väl tänkt ut någonting. Vi brukar ju ha en topp tre. Forsberg brukar ju ta den här handen med Per. Men jag tänkte att Robban får komma in. Det är ju lite premiäravsnitt för dig.
Jag kan väl ta en till att börja med. Alltså, så, lite det som vi pratade om i början. Då. Alltså, att det är så som nyhetstorka helt plötsligt inom hockeyn, så att man är tvungen att sparka en andra målvakt i Luleå och en andra tränare i Färjestad för att man ska få några rubriker. Det brukar ju vara faktiskt så att det börjar sparkas då stjärnor till höger och vänster för att man ska få någonting. Men det verkar vara trenden nu att man tar inte ett tag med de stora bjässarna, utan man sparkar lite på sidan för att bara visa att man kan göra någonting. Sen får vi hoppas att det hjälper. Det är väl nummer ett på listan för min del.
Och nu tänker du, eller hur?
Nej, ja, det gör jag också. Nummer två är väl egentligen, och tyvärr alltså, så får jag återigen som gammal djurgårdare. Vad fan händer i Djurgården? Harald, du som har sett dem, vad är det som är på väg där?
Nej, jag är inne på att de inte har ett tillräckligt bra lag, eller brett lag. Alltså de har för få som hjälper till att producera. Och jag har hela tiden varit lite frågande till att satsa två jättetalanger som målvakter. Men om man ambitioner att ta steget upp i SHL, så tror jag inte de räcker till över 52 omgångar att hjälpa laget och ta poäng.
Får jag snå punkt ett på listan?
Ja, punkt tre.
Punkt tre. Ja, okej, förlåt. Då tar jag poängkungarna i Hockeyallsvenskan som levererar ordentligt nu, som är oerhört kul att följa. Jag tänker på Patrik Westerholm. Han är över 30 poäng nu. Leder relativt smärtfritt där. Sen har vi Jonas Westerling uppe i toppen också. Moraspelaren.
Playmaken
som har haft lite år i skymundan. Så här var jag i AIK, var i Antuna, bortglömd. Nu har han kommit hem. Harmoni i livet, blivit pappa och spelar en väldigt, väldigt kul hockey att titta på. Och sen tar vi också Jeremy Williams, Västerås. Niklas Johansson, sportchefen, sa till mig innan deras första match: ska du spela en poängkung i Hockeyallsvenskan, så ska du spela på Jeremy Williams. Han är oerhört bra. Var lite trevande, men nu 3 poäng mot SSK.
Senast. Hur mycket lassar du in?
Jag spelar ju aldrig, inte på den här ligan som bevakar sen här. Jag skulle aldrig spela på Robban.
Såklart.
Eller hur?
Får jag lägga till en också?
Får du så gärna.
Alltså, ni är mycket Stockholm här. Då måste jag vara som värmlänning då. Alltså Karlskoga. BIK Karlskoga. Vilket gäng. Mm. Och vilken november de heter. De leder Hockeyallsvenskan med kanske inte den minsta budgeten, men absolut 3 minsta budgeterna. Och vi dömer ut dem säsong efter säsong. Och de bara flyter upp och överraskar oss. Det är så oerhört bra det de gör, tycker jag.
Kan vi nu slå fast att BIK Karlskoga kommer att spela kvalserien? Jag ser
det inte. Alltså rimligtvis ja, för jag tror inte de kommer falla igenom, för de har så pass alltså, de har bra första målvakt, de har hyfsad backuppsättning, de har hyfsad forwardsuppsättning, men de har ett jäkla go i det laget, så att det tror jag med. Och sen att bara dra ytterligare en grej då, för att förstärka det Harald säger. Jag känner Lennie Eriksson sedan 30 år tillbaka i den här branschen. Han har varit i Norge, han har varit i Sverige och allting. Och han är en liten sån här dark horse i tränarsverige. Han har aldrig fått de stora uppdragen, har slitit på, hantverkare, skicklig. Men har aldrig lämnat ett lag sämre än vad han har gjort, eller när han har tagit över dem. Överallt han har varit alltså. Och det gäller ju faktiskt även Karlskoga, trots att han fick dem relativt högt upp den här gången. Så att kanonjobb av honom faktiskt där, som kommer in som lite dark horse, men visar att han är väldigt skicklig och tränarhantverkare, om det finns det namnet.
Men det skickliga han har gjort, jag har ju följt dem väldigt noga här, och det är ju att han inte kommit in och försökt ändra någonting i Karlskoga, utan han har anpassat sig till Karlskogas sätt att vara, leva, och utifrån det lyft laget ytterligare. God hjälp att Hermel också, ska vi nämna det, som en liten ikon i
kulturbärare.
Ja, och de har ju så många spelare som är kulturbärare, som driver de nya. Och de får ju alla som kommer dit att bli bättre. Och det är en styrka tycker jag. Och det är ju själva gruppen som sätter sån press på de nya, att de ska backchecka, de ska hjälpa laget och så vidare. Och alla som kommer dit, de utvecklas.
Och en av dessa kulturbärare är ju Kalle Berglund. Han är ju bara 24 år gammal. Han har ju redan blivit en liten ikon där. Och vi fick ju följa med honom på en hjärtoperation också. Gå gärna in på viasatsport.se, så får ni se Marie Hallmans reportage. Hon fick komma in hela vägen in i operationssalen. Det kan ju aldrig ha hänt tidigare att TV följa med när han opereras. Det är inget blod på bilderna. Det var ganska behagligt ändå att se. Och Kalle verkar tyckte det var helt okej också. Det stack till lite ljumsken en gång bara. Det var allt. Jag har mitt hjärta, eller ditt hjärta, i min hand.
Ja.
Sa läkaren.
Det är skillnad på behagligt och att det inte är obehagligt. Mm. Vill bara lägga till.
Det är väldigt.
Det var inte så jättebehagligt att titta.
Tycker du det?
Nej.
Nej, jag tycker det var rätt lugnt. Gick ju bra.
Ja, för Kalle
och läkaren var ju...
Hur cool som helst.
Hur cool som helst, ja. Skämtade lite där. Ja, men gå in och kolla på det reportaget. Sen ska vi avsluta med en tävling. Via Play erbjuder ett abonnemang, 3 månader. Film, sportpaketet och serie, allting. 3 månader fritt. Och vi ska ha en fråga till det också. Jag tänkte att vi skulle komma in på junior-VM. Vi sa ju att juniorkronorna har tagit 2 guld. Men vilka har varit förbundskaptener de 2 gångerna? Det kan ni skriva in på hashtag VH-podcast. Hashtag VH-podcast. Robban funderar, Harald har nog koll på det. Det var inte du, kan vi säga, Harald.
Det kan vi göra.
Ja.
Fick du in den också?
Inte något av åren.
Nej, så det inte.
Silver i Kanada, eller i USA, Boston, 96.
76, va?
Japp.
Skulle tagit ut mig, Harald.
Man var tvungen att kunna åka skridskor för att platsa i det laget.
Ingen plastport det här.
Nej, så är det. Du, den här podcasten blev väldigt lång, men vi har haft oerhört trevligt. Nu har vi inte hunnit prata om NHL. Henkes nya kontrakt, 7 år, 390 miljoner.
Vi väntar på checken först, innan vi tar upp det.
Ja, vi får prata om det nästa vecka. Vi har inte hunnit prata om Alfredsson som var tillbaka.
Nej.
I Ottawa, 17 år i Ottawa. Så återvänder med Detroit, vann 4-2, 1+1.
Menar du Jager eller?
Oh. Jaromir.
Alla plus 40 spelare som kommer till OS, om de gör det. Brodeur, Jäger, Alfie,
Selene,
Koivo, ja. Och en del i Slovakien också.
Ja, det ska vara Chatan då, va? Ja. Som kan vara aktuell, va? Bröderna Hossa kan spela ihop.
Ja, men de är inte 40 år.
Nej, men tillsammans.
Ni förstår ju att vi har kul här. Det är så storm ute så vi skulle kunna prata en timme till. Men det går ju inte.
Jag
måste bara avsluta med att vi träffade på de här som hade presskonferensen igår. Och de berättade, ja, Håkan Södergren, han kom till den här presskonferensen. Och han åt otroligt mycket av vår gratismat.
Nej,
och sen när vi var ute på kvällen så hade du glömt din plånbok och då fick jag betala.
Klassiker.
Rutinerad kille.
Han är så rutin, det är Håkan Sörgren.
Det gäller att lära killen.
Mannen, myten, legendaren. Vi älskar dig, Håkan.
Ja, legendaren, då lever man fortfarande, va?
Ja, precis.
Är det
legendaren? Legendaren. Ja. Det missbrukas väldigt mycket det ordet i media.
Ja.
Så är det. Tennisberg, Lyckne, Sörgren, tack så jättemycket. Och tack till alla er som har lyssnat på den här podcasten. Vi återkommer nästa vecka med mer podcast från Viasat Hockey. Kul att ni kollar på våra kanaler. Ha det gött!
Hej, hej! We'll be right back.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.